Det är torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. När vi spelar in det här så är det onsdag eftermiddag den 11 maj och idag så kommer ni få ett fullmatat och spännande avsnitt med en alldeles särskild gäst som kommer att kunna prata om cybersäkerhet, hållbarhet, finanskriser och konsumentskydd. Välkommen Susanna Gruvman som sedan februari i år är verksamhetsområdeschef för marknader på Finansinspektionen. Men också sedan tidigare så är du ju biträdande generaldirektör på Finansinspektionen. Kul att du är här!
Tack så mycket Moa och tack för den introduktionen. Jag kan faktiskt lägga till en tredje roll också, att jag är ansvarig, övergripande ansvarig för FIs konsumentskyddsarbete. Högt konsumentskydd är, precis som du nämnde, ett av de områden vi ska prata om idag som är ett av våra övergripande mål på FI.
Det gör mig väldigt glad att höra. Och vi ska göra en full disclosure. Susanna, vi har ju jobbat ihop på FI, så att jag bollar helt enkelt över första frågan till dig, Niklas.
Det låter alldeles underbart. Jag får bryta den finansiella utspänningen. Jag vill också bara skjuta in för våra lyssnares räkning. Det här är andra dagen i rad börsen stiger. Man tror nästan att det har hänt något, att börsen har gått sönder, för det är faktiskt blåa siffror. Det här blir ett jättespännande avsnitt. Susanna, vi börjar från början. Vem är Susanna?
Jag är en snart 47-årig civilekonom från Stockholm. Har pluggat och bott i denna stad i hela mitt liv. Jag är då sedan 2016 anställd på Finansinspektionen. Ni berättar ju vad jag gör just nu. Men jag har då under de senaste 6 åren haft lite olika roller på FI och har sedan tidigare en bakgrund från bland annat Riksbanken och Euroclear Sweden, som är den svenska värdepapperscentralen.
Ja, och det där är ju många spännande jobb. Vi älskar ju Euroclears olika rapport, får man väl ändå säga, över riskspridningen och hur många aktier man har i portföljen. Men hur hamnade du på Finansinspektionen då? Vad var det som lockade med det?
Ja, jag tänker att det finns nog inte någon mer central aktör på finansmarknaden att hamna hos än Finansinspektionen. Och det var väl något då som under mina tidigare år på finansmarknaden i olika roller gick upp för mig. Att det var väldigt mycket, det är väldigt mycket möjlighet att påverka hur finansmarknaden utvecklas som finns just på Finansinspektionen. Så att det var väl den här centrala positionen som är det, var det som lockade allra mest med Finansinspektionen.
Då blir jag också lite nyfiken på, för du säger då, hur var det där ett tag nu? Finns det stora möjligheter att göra intern karriär inom organisationen? För det verkar ju du ändå ha gjort.
Det finns stora möjligheter till det, och det är också någonting som vi jobbar med. Vi har ungefär 33% av intern rörlighet, det vill säga att av de tjänster som utlyses så tillsätts ungefär en tredjedel då av intern personal som är, så att säga, bedöms vara bäst lämpad för den tjänsten och som vill söka sig vidare. Så att vi är ungefär 600 personer på FI, så att det är en ändå ganska stor organisation, och vi jobbar ju väldigt brett över hela finansmarknaden, vilket gör att det finns ju ständigt nya områden och nya frågor att ta sig an. Och jag brukar säga att man blir aldrig färdiglärd när man jobbar på Finansinspektionen. Då finns det helt enkelt någonting nytt man kan ta tag i och lära sig.
Men hur skulle du beskriva vad det är som FI gör, lite kort och koncist?
Ja, väldigt kort, i bara en mening, så är vi ju tillsynsmyndighet på finansmarknaden.
Den har du dragit förut, effektivt.
Sen kan jag prata väldigt länge om det. Jag kan bara kort säga våra mål. Vi pratar om högt konsumentskydd, det är ett av våra mål. Men vi främjar ju också finansiell stabilitet, en hållbar utveckling och välfungerande marknader. Och sen så jobbar vi väldigt kortfattat då. Vi jobbar med regelgivning, vi jobbar med tillståndsprövningar och vi jobbar med tillsyn och en hel del analys också, såklart.
Vi kommer att komma in på det sen med makrotillsynen. För där, det var ju inte riktigt klart. Jag sa till Moa det här tidigare inför den här poddinspelningen. Ja, men det var väl lite mer Riksbanken tidigare. Nej, tyckte hon, det var kanske inte riktigt klart vem som hade det ansvaret. Och det var ju bra att jag fick den inputen. Nu ligger den ju hos er. Mm. Och det kommer vi prata mer om vad det faktiskt innebär. Men jag blir nyfiken, i och med att du har jobbat på Riksbanken. Vad gjorde du där, och vad är liksom skillnaden mellan Riksbanken och Finansinspektionen?
När jag jobbade på Riksbanken, det gjorde jag under 6 år, 2 olika delar av Riksbanken. Jag jobbade på avdelningen för finansiell stabilitet. Riksbanken har ju precis då som FI ett uppdrag att jobba för finansiell stabilitet. Jag jobbade ganska mycket med finansiella infrastrukturen där som den kallas. Clearingorganisationer, Euroclear, Bankgirot och så vidare. Och analys av betalningar. Sen var jag också under ett antal år chef för Riksbankens kontanthantering. Bland annat då under sedel- och myntutbytet som några kanske minns. Både Riksbanken och Finansinspektionen är ju myndigheter på finansmarknaden, men det är ganska stora skillnader. En sån fundamental skillnad är att Riksbanken ligger under riksdagen medan Finansinspektionen ligger under regeringen. Så Riksbanken har då en mer oberoende ställning medan Finansinspektionen ju styrs av regeringen och av Finansdepartementet till vissa delar. Sen är det ju såklart en stor egen beslutande rätt i många frågor vi har också. Så att det är olika styrningsmodeller, olika finansieringskällor och så vidare. Men vi har delvis samma mål.
Men hur skulle du säga att det märks som medarbetare i de båda olika myndigheterna?
Nej, men just om jag går till styrningen så märks ju det ganska klart på så sätt då att FI, vi styrs ju av ett årligt regleringsbrev som regeringen beslutar om. Det gör de ju för alla myndigheter som ligger under regeringen, som anger speciella uppdrag som de kan göra, och regeringen har ju hela tiden under ett år möjlighet att ge oss speciella regeringsuppdrag. Vi fick nyligen ett kring cyber till exempel. Vet inte om vi kommer komma in på det senare.
Definitivt.
Men Riksbanken är ju oberoende, och det är viktigt att de är oberoende, speciellt då kring penningpolitiken, så att de styrs inte alls på samma sätt av regeringen, för de ligger inte ens under regeringen, de ligger under riksdagen.
Ska vi hoppa rakt in i de olika ansvarsområdena som FI har att ha särskilt koll på? Ska vi börja med finansiella stabiliteten kanske? För den följer ju ni väldigt noga. Kan du lite kort berätta vilka är de största riskerna som ni ser just nu för den finansiella stabiliteten?
Men en risk som vi ser och som vi kanske alltid ser, det är risken för att det ska bli en osund utveckling på kreditmarknaden, därför att när sen räntor höjs så kan det ju få negativa konsekvenser. Och där är vi ju nu då efter en väldigt lång period med en lågräntemiljö, så står vi ju nu inför att Riksbanken har en gång höjt räntan och prognostiseras ju att höja den ännu mer. Och det skapar ju då risker för de hushåll och företag som är högt belånade. Och vi ser ju, om vi pratar om hushållen, vi kom med en bolånerapport nyligen och där ser man att de svenska hushållen är mer belånade än någonsin. Och vad gäller företag så finns ju vissa sektorer, till exempel den kommersiella fastighetssektorn, som är väldigt räntekänslig. Och blir det problem där så finns det en risk att det letar sig in i liksom banksystemet och får en ytterligare liksom negativ påverkan. Så att det är väl en av de risker vi ser. Sen är ju såklart det här cyberhotet som vi någonstans har haft tidigare, men som har aktualiserats och kommit mer i fokus då med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Det kan ju en ytterligare risk som har seglat upp här på sistone.
Någonting som jag tycker är intressant här, det är ju att bankerna, deras kvar att leva på kalkyler, de räknar med en 6-7% ränta, och där har man ju tyckt att men hur kan ni räkna med så mycket när räntan är så låga? Sänk det där. Och sen nu när räntan är på väg upp, då kommer ju media snarare säga hur kan ni räkna med så lågt, räntan är ju på väg upp. Men min bild är att de som lånar allra mest också är de som har godast marginaler och höga tillgångsmassor. Åtminstone när jag gjorde avsteg en gång i tiden så i storbanksvärlden när man lånade ut pengar. Ofta de som lånade mycket var de som hade väldigt starka ekonomier. Om vi börjar på hushållssidan, för sen är jag lite nyfiken på företagssidan också. Ser ni hela tillgångsmassan och sparandet som faktiskt finns om vi tittar på hushållens hela balansräkningar?
Nej, det finns vissa utmaningar i vilken statistik man kan få kring sparandet. Om vi tar frågan om räntan som du tog upp, så är ju det helt rätt. Och det är någonting som vi då från FI-sida, för vi har ett ansvar att någonstans bygga motståndskraft i systemet. Så att vi har ju förespråkat att man ska ha då ganska höga räntor i de här kvar att leva på kalkylerna. Därför att vi kanske hamnar där. Sen är det också, precis som du säger, att de som tar de högsta lånen också har de högsta inkomsterna och har därmed en viss marginal för ökade räntor.
Mm. Tar man på företagssidan så blir jag lite nyfiken, för du pratar om fastigheter här. Det är ju klart att i alla bolag använder sig av belåning på något sätt i kapitalstrukturen. Och för de riktigt så här sirapsbolag, det finns den inte, svänger jättemycket. Ocyklisk verksamhet, det är klart att de kan ju använda belåning. Typ ett ägt food möjligtvis, dagligvaruhandel. Men fastighetsbolagen, de har ju lång kapitalbindning, lång räntebindning. De har i alla fall nu hyfsat låga vakansgrader. Ser du en förhöjd risk nu bland fastighetsbolagarna? Jag tänker, de fick ju en rejäl näsbränna under 2020 när vi fick en krasch i kraschen och kreditmarknaden frös till is. Har de lärt sig av det här, eller ser ni en förhöjd risk på exempelvis fastighetssidan nu?
Ja, men vi ser, och det har ju vi lyft i flera år redan innan pandemin, att vi ser risker kring den kommersiella fastighetssektorn, och det är ju av två anledningar. Dels är den väldigt stor sett till belopp, sett till BNP. Och det är det ena, och det andra är att det är ju då en väldigt räntekänslig verksamhet i och med att de har en hög belåning, vilket gör att högre räntor slår ganska, kan slå och troligen kommer slå på fastighetssektorn.
Kort följdfråga på det bara. När kreditmarknaden frös till is 2020, det var rätt jobbigt, inte minst för fastighetsbolagen. Har ni gjort några förändringar kopplat till det?
Vi såg att den här marknaden behöver förbättras. Den behöver helt enkelt reformeras, kan man till och med säga. Och vi har ju då fastslagit vissa saker från vår sida som vi ser. Vi tycker att branschens aktörer ska ta ett större ansvar här. Vi tycker att det behöver vara bättre likviditet. Det behöver vara bättre genomlysning. Vi ser också att det från lagstiftningshåll behöver tas fram nya verktyg för att man ska kunna hantera sina likviditetsrisker i fonder. Och sen är det såklart också en uppmaning till fondbolag att hantera sina likviditetsrisker på ett bra sätt.
Nu har vi pratat en hel del om olika risker som ni har på radarn, och det sägs ju att finanskriser kommer i 10-årscykler, vilket ju borde innebära att vi har en alldeles runt hörnet. Men vad tror du utlöser nästa finanskris?
Jag tror att det enda jag vågar säga är att vi inte vet vad som utlöser nästa finanskris, för så brukar det vara. Jag vågar nog inte prata om cykler heller. När man pratar om finanskris, så dels tror jag att det kan vara bra att slå fast vad är en finanskris. Alltså för oss är ju det en störning eller en utveckling i det finansiella systemet som får liksom en tydlig negativ realekonomisk påverkan. Så bara det faktum att till exempel börsen faller, det utgör inte en finanskris i liksom Finansinspektionens syn. Utan vad är då en typisk finanskris? Ja, det skulle kunna vara en fastighetskrasch till exempel då, som leder till en större ekonomisk nedgång. Typiskt sett när man tittar på de finanskriser som har varit, så har det ju då hänt någonting oväntat som gör att, eller typiskt sett då när man tittar på finanskriser, så är det att det händer någonting oväntat efter en lång tid av optimism med ökat risktagande och finansiell expansion. Och vad det här oväntade är, det vågar jag egentligen inte riktigt säga om. Det ligger så att säga i sakens natur att det är just oväntat. Det vi jobbar med, det är ju inte att på något sätt försöka förhindra att de här störningarna händer, för de händer ju. Vårt jobb är ju att se till att man bygger en motståndskraft i det finansiella systemet för att hantera de här störningarna. Typiskt sett kan det vara då att vi ska ha välkapitaliserade banker. Då har vi byggt en motståndskraft till exempel.
Du har ju pratat om både banksektorn och fastighetssektorn som två stora sektorer i Sverige, två betydande sektorer. Det blir liksom jobbigt när det blir stökigt där. Och vi har ju både finans- och fastighetskrisen på 90-talet, men även finanskrisen då, när man inte visste vem som satt på Svarte Petter riktigt, och det spred sig i det finansiella systemet. Skulle du säga att risken för, jag vet inte om man kan använda ordet härdsmälta, det är verkligen att ta i från tårna, men skulle du säga att risken för en rejäl krasch minskar om man har sundhet på fastighetssidan, fastighetsbranschen och i banksektorn?
Absolut, ja. Men det är sundhet bra. Är bra.
Ja, men det är det jag tänker, att om de här två sektorerna mår ganska bra, så behöver man inte vara orolig för en nattsvart krasch.
Det vågar jag nog inte slå fast. Som jag sa tidigare så är det, ligger det liksom sakens natur kring finanskriser att man inte riktigt vet just vad som det, hände. Om man tänker senast i finanskrisen, då hade vi bland annat liksom stora problem på OTC där derivatmarknaden ledde till väldigt stora reformer som man inte hade sett framför sig. Så att, jag tror att det är jättebra om det finns en sundhet i banksystemet och en sundhet liksom i fastighetssektorn och deras belåning. Men därmed inte sagt att bara för att vi tittar på de två sektorerna och det är sunt där, att vi kan känna oss trygga att det aldrig blir en finanskris igen.
Man brukar ju säga att finansbranschen är ganska innovativ. Skulle du säga att det att som springer finansbranschen snabbt och hittar på massa nya grejer som ni får komma efter och säga, hörni, lägg av nu. Jag menar att om man tänker tillbaka till USA och finanskrisen när man kollateraliserade väldigt mycket lån som inte var clearade, de sågs inte på vanliga bolån i bankers balansräkning, och det varit hos investmentbanken och allt annat. Resten är ju historia, men ett dåligt lån plus ett dåligt lån kan bli ett lite bättre lån för att de låg i olika delstater etc. Är branschen innovativ och springer snabbt, ni springer efter med pekpinne och säger, hörni, ni vet att ni inte får göra så här, lägg av?
Jag tycker att vi har en innovativ finansmarknad i Sverige. Nu låter det bara som att det är någonting negativt. Det kan det ju vara om man försöker kringgå regler, men annars är det ganska bra. Vi har ju om vi tar betalningar till exempel, så är det finns ju mycket gott med innovation också. Men problemet blir ju precis om man försöker vara innovativ för att kringgå regler. Och det som man måste göra då, det är kanske inte i första hand att vi springer efter, utan det är ju oftast att man behöver anpassa lagstiftningen till de här nya produkterna som kommer. För att någonstans så bedriver vi ju tillsyn utifrån de lagar som finns. Och oftast så när vi så att säga halkar efter, då är det att man har halkat efter i lagstiftningen. Så måste man börja där med lagstiftningen och sen kan vi fylla på med tillsyn.
Jag vill jättegärna prata mer om innovation, men en liten fråga på det som vi pratade om alldeles nyss, det här med finanskriser och när det byggs upp risker i utlandet, för att finansiella sektorn är ju i allra högsta grad internationell och Sverige är ju ett ganska litet land. Jag tänker att det är en ganska svår uppgift ändå för svenska Finansinspektionen liksom att ha koll och bevaka risker som byggs upp i utlandet som ju spiller över på Sverige. Hur jobbar ni med det? Det finns väl en hel del olika samarbeten och man jobbar på olika sätt helt enkelt. Kan du berätta lite grann om det?
Nej, men precis som du säger så är ju finansmarknaden mycket mer global nu än tidigare och kommer troligtvis fortsätta gå i den riktningen också. Och det ställer ju krav på oss och på andra myndigheter att man samarbetar över gränserna. Och det gör vi. Vi gör det globalt i olika situationer, alltså över världen så att säga. Men framförallt så jobbar vi ju mycket på EU-nivå. Det finns tre europeiska tillsynsmyndigheter till exempel som jobbar mycket med att ta fram liksom det som kallas delegerad lagstiftning. Och där lägger vi mycket tid och resurser på att på EU-nivå hitta bra regler. Och vi jobbar ju mycket för en liksom harmonisering inom framförallt EU men även globalt. Så att samma typ av aktörer ska omfattas av ungefär likadana regler.
Ja, för där blir jag också lite nyfiken. Det jag sa nyss här om innovationskraften, det lät som att det bara var så här busskråt, så är det ju inte. Men känner du att vi i Sverige ligger väldigt långt fram när du kanske diskuterar med utländska kollegor, när du hör vad de har på bordet och jobbar med kontra vad ni på Finansinspektionen jobbar med? Är vi långt fram i Sverige?
Men på vissa delar är vi långt fram. Om man tar till exempel då vår kapitalmarknad, om man tänker vår börsverksamhet till exempel, hur många noterade bolag det finns och hur många hushåll som sparar i aktier, så är vi ju långt framme. Vi är ju faktiskt det land till exempel i EU som godkänner flest prospekt per år. Och det säger ju någonting om storleken på den svenska finansmarknaden, fast vi som land är ganska litet. Och jag tror att vi tycker att vi har en generellt sett liksom välfungerande värdepappersmarknad i Sverige. Och även om jag nämnde betalningar tidigare, där är ju verkligen ett område där Sverige, och mycket tack vare ett bra samarbete mellan svenska banker då, att vi är långt framme jämfört med andra länder.
Vi har ju pratat en hel del nu om innovation och busverksamhet kopplat till det. Och nu tänkte jag prata om storbuset, cybersecurity. För att ni har ju, som du berättade, ni fick ett uppdrag att ta fram en rapport, titta lite extra på det här området. Och den publicerade ni i måndags. Kan du berätta lite grann om vilka risker ni ser och vad det är ni egentligen föreslår?
Precis, vi fick då ett uppdrag av regeringen att komma med förslag på åtgärder som kan stärka den digitala motståndskraften, det vill säga då cybersäkerheten i det finansiella systemet. Det här var ett väldigt kort uppdrag kan jag bara säga, vi fick 6 veckor på oss. Normalt kan man få kanske ett år på sig att göra ett regeringsuppdrag. Så att, med den tidsaspekten då så tog vi fram.
Men du, får jag fråga där, för att det här är ju ändå någonting som jag tycker mig höra från ledande politiker är ett prioriterat område, inte minst nu i den otroligt oroliga situation vi befinner oss med, ett krig i vårt närområde. Varför fick ni så kort tid på er?
Det låter som att det brinner i knutarna.
Ja, eller
ja
att det...
men det är ju på grund av den situationen som är i vår, liksom, i vårt närområde helt enkelt.
Men hinner man då liksom jobba igenom ett så komplext område på 6 veckor?
Ja, vi började ju inte helt från noll, utan vi har ju ett uppdrag redan sedan tidigare och det jobbar vi mycket med då, att bedriva tillsyn över finansmarknadens aktörers cybersäkerhet, faktiskt över hela deras operativa risker. Så att, och vi har sedan tidigare samarbetat med andra myndigheter för att ta fram en cyberstrategi kring finansmarknaden. Så att det var inte i sig en ny fråga kring cyber. Men nu kom ju detta uppdrag som en följd av det som händer i vår omvärld. Och vi ser ju att det finns olika saker som man bör göra på finansmarknaden för att stärka cybersäkerheten. Dels så behöver ju såklart enskilda företag, framförallt då de som är systemviktiga. De behöver ju jobba med sin cybersäkerhet. Men utöver det så ser vi också att det finns saker man behöver göra tillsammans, samverkan olika myndigheter emellan. Vi har bland annat konstaterat att det finns ju ingen välfungerande struktur för krishantering av operativa kriser hos ett företag. Det finns ju om det blir en finansiell kris. Till exempel en systemviktig bank. Det finns ingen motsvarande hantering planerad om det blir en cyberincident. Så det är ju en sån sak. Sen ser vi ju också att vissa funktioner bör komma under tillsyn som inte står under full tillsyn idag. Till exempel BankID som bara står under begränsad tillsyn. Vi föreslår också att FRA, som jobbar ju med underrättelseverksamhet och har mycket spetskompetens på det här området, att de borde få möjlighet att kunna hjälpa också privata företag. Det kan de inte idag, de kan bara hjälpa statliga verksamheter. Så att vi listar ungefär knappt under 10 olika förslag på åtgärder i den här rapporten. Och den är ju nu överlämnad till regeringen och sen är det upp till regeringen då att besluta om vidare hantering.
Men hur jobbar FI med att ställa om till en mer digital och innovativ finansmarknad?
Ja, vi ägnar ju en del tid till exempel omvärldsbevakning. Försöka förstå vad som händer där ute, vad är det för trender, vad finns det för teknik. Och sen så jobbar vi såklart vad gäller vår regelgivning, men också då i tillståndsprövningar att ta ställning till nya, exempelvis innovativa lösningar som kommer i vår tillståndsverksamhet. Det kan ju ibland vara där det så att säga första gången kommer på vårt bord att vi ska ta ställning till det. Och sen så bedriver vi såklart då tillsyn om det finns regler på en specifikt fenomen eller en specifik typ av verksamhet. Då tittar vi ju på att aktörerna liksom följer detta. Vi har ett innovationscenter heter det, som ska kunna vara så att säga en ingång in till FI och en kontaktpunkt för de aktörer som jobbar med mer innovativa lösningar, för att ha liksom någon central kontaktpunkt helt enkelt på FI att samtala med.
Ett finansiellt blåbär som jag själv blir väldigt nyfiken på här, den andra ringhörnan av finansiell innovation, är IT-legacy. Är IT-legacy en bubblande risk för finansiell stabilitet skulle du säga, när de här COBOL-utvecklarna inte längre vill jobba?
Nej, men det är klart att det hela tiden är upp till varje enskilt företag att hantera sina IT-risker. Om det handlar om att de behöver utveckla sin kompetens eller man behöver byta IT-system eller vad det är man kan behöva göra för att fullgöra de krav som finns, så behöver ju företaget själv då ta ställning till det.
Men FI har ju också tagit väldigt tydlig ställning i frågan kring kryptotillgångar. Och det är ju en del i liksom den digitala utvecklingen och innovationen. Och här har det ju varit en hel del diskussioner. Ju, för FI har ju belyst det här utmaningarna med kryptotillgångar från flera olika perspektiv, inte minst klimat- och hållbarhetsperspektivet. Men skulle du säga den sammantagna bilden liksom av det innovativa klimat som finansmarknaden har befunnit sig i under en längre tid? Är det mest positivt som kommer eller är det mest negativt? Eller är det liksom finansmarknaden same same liksom? Det har alltid varit utveckling. Eller svår fråga kanske, men jag hoppas att du förstår vad jag är ute efter.
Jag delar upp mitt svar i två delar, så får du påminna mig om jag glömmer den ena delen. Men jag tänker jag kan först berätta lite om det här, om det är positivt eller negativt med innovation och digitalisering, och sen ge vår syn kring kryptotillgångar. Men om man tänker digitalisering och innovation, så är ju det i grunden någonting positivt. Det är klart att det är jättebra för människor att det går att nå liksom finansmarknadstjänster på ett snabbt, enkelt, digitalt, säkert sätt. Sen ser vi att det finns vissa baksidor eller risker med den här digitaliseringen och innovationer. Och det ena kan ju handla om finansiellt utanförskap för de grupper i samhället som inte alls har lika lätt att ta till sig de här nya innovationerna och har svårt att hänga med. Den andra baksidan är ju den här ökade sårbarheten, och då är vi tillbaka lite till de här cyberfrågorna till exempel. För det är klart att om man till exempel tar betalningar, när vi en gång i tiden betalar med kontanter fysiskt, det var kanske lite jobbigt och lite mäckigt, men det var ju ganska tryggt och säkert. Nu när vi har digitala betalningar till största del, så blir ju det mycket mer sårbart vid en störning, eller för den delen då från någon som vill påverka Sverige utifrån. Så att mestadels positivt, men det följer vissa saker som man behöver jobba med då, framförallt ökad utanförskap och sårbarhet. Kryptotillgångar, precis som du säger, så är ju det produkter som vi har varnat för. Det har vi gjort inom en europeisk kontext, men också så att säga på egen hand i form av rapporter som vi har publicerat. Och du nämnde hållbarhetsaspekten, det är en aspekt, men sen så ser vi också att det finns stora konsumentskyddsrisker med de här produkterna. Vi tycker att de är volatila, det är en osäker värdering. Vi ser att det ibland är ganska vilseledande marknadsföring. Vi ser att de produkterna har en överrepresentation kanske i kriminella sammanhang. Det kan vara investeringsbedrägerier, det kan vara penningtvätt. Och den här marknaden står ju i nuläget inte under någon reglering. Det är på gång inom EU, men vi är inte där ännu. Så att vi tycker att det här är helt enkelt osäkra produkter för konsumenter.
Men hur skulle du då säga att ni ställer er till blockchain-teknologin och att företag i finansbranschen använder sig av den teknologin för att effektivisera clearing och settlement exempelvis och spara massa kostnader? Ser ni positivt på den teknologin med en annan tillämpningsmetod, inte en kryptovaluta utan ja, så? Mm.
Nej, men absolut. Vi ser att det finns mycket positiva saker med teknologin i sig. Så teknologin, positivt, men kryptotillgångar, det varnar vi för.
Vi har ju varit inne lite grann på konsumentskydd nu när vi pratar om kryptotillgångar. Och skulle du säga att konsumenter är extra utsatta på finansmarknaden jämfört med andra marknader?
Ja, konsumenter är säkert utsatta på flera marknader, men vi ser ju att det finns ett behov av ett högt konsumentskydd just på finansmarknaden, och det är ju flera anledningar till det. Vi ser ju att konsumenter generellt befinner sig i ett informations- och kunskapsunderläge. Vi ser att det är komplexa produkter. Vi ser att det är ju ibland då såna här sällan beslut, sällan köp. Det är inget man går och köper varje dag utan bara i vissa tillfällen. Vi ser ju också att det finns en del produkter som man så att säga ser effekten av, om det var en bra eller dålig produkt väldigt, väldigt långt efter att man har köpt den. Vi kan ta pension till exempel. Så att det finns ju vissa element på finansmarknaden som nog är aningen speciella för finansmarknaden och som gör att vi tycker att det finns verkligen anledning att jobba för ett högt konsumentskydd.
Det här är ju jättespännande. Det finns ju en utmaning när det kommer till individuella tjänstepensioner att man betalar väldigt mycket pengar under sin sparkarriär. Och det kanske är kopplat till att transparensen är lite dålig och att man inte riktigt vet vad det blir i slutändan. Är det här ett område där man behöver stärka upp, tycker du?
Jag kan inte uttala mig just om individuella tjänstepensioner. Vi har inte gjort någon undersökning där precis just nu. Men generellt så kan man väl säga att vi tycker att det är viktigt att det finns en väldigt god transparens. Det är så att säga en av beståndsdelarna av att det ska finnas ett högt konsumentskydd. Att konsumenter ska få relevant och tydlig information som är lätt att förstå. Så det är viktigt.
Vi pratar ju i egen bok i och med att vi inte har skalavgifter som riskerar att bli väldigt dyra i slutändan. Men har du något gott tips till den som lyssnar på det här vad man ska tänka på för att för att lura det fel ord, men för att göra sin hemläxa?
Ja, det är nog att läsa på. Det är ett bra tips. Sen är ju generellt sett, om man då inte känner att man har tillräckligt med kunskap eller tid eller intresse att läsa på, då rekommenderar ju vi att det är bäst att egentligen investera i ganska enkla och billiga produkter och att undvika de allra mest komplicerade produkterna. Det är ju ett av de spartipsen vi brukar ge.
Skulle du säga att man idag ska investera eller ska man amortera?
Ja, både och.
Får man fråga hur du gör själv?
Jag amorterar och jag sparar. När man är anställd på FI så omfattas man av ganska stränga regler kring innehav av värdepapper och handel i värdepapper. Så vi får till exempel inte äga aktier i institut under tillsyn, alltså till exempel bank. Och vi får inte heller äga aktier kortsiktigt, utan vi måste ha långsiktiga innehav. Så med det sagt så sparar jag en del i just det som jag själv nyss gav som ett tips då, mestadels i ganska enkla och billiga produkter, typiskt sett fonder.
Och det här är ju en följdfråga som kanske blir lite pikant att svara på, men just som Moa sa, det här med att investera eller amortera, det är ju bra att amortera för att ta ner risken i hushållet, och det är också en rätt bra spargris om man ska köpa upp, byta till en större bostad, och så slipper man ta pengar från portföljen, för då finns det ett övervärde förhoppningsvis då i bostaden, så kan man ta den vidare till nästa bostad. Om man har en belåningsgrad på 50%, kan man skruva upp sparandet på börsen i din värld då, om det är långsiktiga pengar, och kanske tona ner amorteringen lite grann? Vi har ju en tendens i Sverige att tro att så här, man aldrig behöver betala av lånet, och det ska man väl göra. Vi finnarna har väl en 20-30 år. Vi sticker ju ut lite grann där. Men finns det någon nivå där du känner att man kan med gott samvete spara mer på börsen långsiktigt och mindre amortering, eller är det mer att det är en rak amortering som gäller, punkt slut?
Jag väljer nog att inte svara på den frågan heller. Det är nog mer en sparekonom som ska svara på den frågan.
I mars i år så publicerade ni ju en rapport kring kvinnor och sparande, och också det här var ju ett uppdrag från regeringen, och ni fick ganska kort tid på er att ta fram den. Hur skulle du säga att ni jobbar för att stärka kvinnor på sparmarknaden?
Ja, jag ska svara alldeles strax då på vad vi gör. Men om man bara liksom backar bandet lite och tar den övergripande bilden här, så tror jag att från vår sida så ser vi att liksom skillnader i sparande mellan kvinnor och män, det speglar ju egentligen förhållandena i samhället i stort. Det vill säga, män tjänar typiskt sett då mer över sitt arbetsliv. Kvinnor står för traditionellt sett hushållsutgifter, män för investeringar och så vidare. Och det vi ser, det är ju att män sparar mer och de sparar i mer riskfyllda produkter. Det vi tycker är viktigt, det är ju egentligen att man alla har så att säga jämställda förutsättningar att spara på ett liksom väl övervägt och ändamålsenligt sätt utifrån de individuella preferenser man har, oavsett om man är man eller kvinna. Och nyckeln för att åstadkomma det är ju utbildning. Och då vill vi gärna ge utbildning, och det gör vi ju inom vårt råd för finansiell folkbildning, till både kvinnor och män, så att man inte bara riktar in sig på kvinnor. Vi tycker att det är viktigt att alla från en ung ålder får utbildning i ekonomiska finansmarknadsfrågor. Sen kan det vara så, och det skriver vi ju i den här rapporten då som vi publicerade i mars, det kan ju vara så att det finns anledning att göra extra utbildningsinsatser riktade just till kvinnor. Men generellt sett så tycker vi att det är viktigt med utbildning för alla och från tidig ålder.
Det låter ju som att ni är vän av att kanske kittla skolschemat lite grann till att få in lite mera privatekonomi på skolschemat än vad det kanske är idag. För att det här är ju annars en fråga som riskerar också att skapa klyftor. Och du kanske har det ekonomiska bildningen hemifrån, eller så har du inte det. Men vi alla har ju en ekonomi att förhålla oss till. Så att det här borde ju vara ett effektivt sätt också för er, just det här med konsumentskyddet. Att kan man räkna procent, kan man räkna effektiv ränta, kan man liksom ta till sig ekonomisk information, så kanske man också skulle ha en bättre motståndskraft mot buffel och båg.
Nej, men precis så är det. Vi gör ju löpande undersökningar med några års intervall kring den finansiella kunskapen, och vi ser ju då att den i vissa fall på vissa områden är låg och för låg. Så visst är det så att det behövs utbildning. Vissa kanske får det hemifrån för att man har föräldrar som pratar väldigt mycket om de här frågorna, men alla kanske inte får det, och då är det ju bra om det kan bli en del av liksom skolan, så att alla får ta del av samma utbildning. Och sen är det nog bra att man inte bara gör det som en engångsinsats, exempelvis när barnen är 10 år och sen blir det inget mer, utan att man gör det här löpande liksom, genom skolgången.
Ja, jag hoppade lite rakt på dig, Susanna, i den här frågan, för att jag har ju såklart läst er rapport, och jag tänker att det har ju alla gjort, men så är det ju såklart inte. Alla är inte lika extremt intresserade av den här frågan som jag är. Men det är ju oerhört viktigt att titta på den här frågan från olika perspektiv, och det gör ju vi på Avanza också. Vi följer det som vi kallar för spargapet, och nu senast så gjorde vi också en mätning bland svenska hushåll hur man upplever sin egen kunskap då, och tittade på skillnaden mellan kvinnor och män. Och det som vi såg där är att nästan hälften av alla kvinnor säger sig ha liten till ingen kunskap när det kommer till sparande, medan bland männen så är det hälften så många som säger att de har liten till ingen kunskap. Och det är som en tydlig bild som vi får som visar att män känner sig mycket mer bekväma och tror mycket mer på sin finansiella förmåga än vad kvinnor gör. Vad ska man göra åt det här? Vad kan ni som myndighet göra, och liksom vilka signaler kan ni skicka till regeringskansliet om att man ska göra någonting åt det här? Det är ju extremt knepigt. Likaså att vi har ju sett i vår data att det också finns skillnader i hur föräldrar sparar till sina barn, som ju är oerhört oroande, skulle jag säga. Det känns ju som att det är ett sånt strukturellt och djupt problem, så att det räcker kanske inte riktigt bara med utbildningsinsatser, utan finns det mer man kan göra?
Jag vill bara skjuta in att jag sparar till min dotter och min son.
Bra. Och på samma sätt?
Jajamän.
Skönt att höra.
Bra. Nej, men det som du säger, Moa, det har ju vi också sett i studier genom åren, att män skattar sin egen kunskap i finansiella frågor högre än kvinnor. Om det är så att de de facto har mer kunskap eller inte, det vet vi inte, utan men det finns den här skatt. Jag säger inte att de inte har, men jag säger bara att man ska vara noga med att det är just skattningar man pratar om. Så att, återigen, när vi tror nog att det är utbildning som är nyckeln här. Vi har ju ett uppdrag då kring finansiell folkbildning, som det heter. Det är faktiskt en separat anslagspost. Den anslagsposten gör vi av med oftast varje krona. Då är det ju olika utbildningsinsatser. Det kan vara till seniorer, det kan vara till nybildade föräldragrupper som man ser då behöver extra utbildning. Och vi har även utbildningspaket då till ungdomar. Så det vi föreslår exempelvis till regeringen, det är ju att kanske ge oss mer pengar för finansiell folkbildning. Då skulle i alla fall vi kunna jobba mer, och vi vet att de utbildningspaket som vi tar fram är väldigt uppskattade av de som tar del av dem.
Jag tänker att vi också måste prata lite mer om hållbarhet. Det är ju ett område som ni... Ja, nu kan man inte säga att det är ett nytt uppdrag. Det känns som att det är nytt, men nu har ni jobbat med det i många, många, många år ju faktiskt. Och hur mer konkret jobbar ni med det här? Ni har kommit med en rapport nyligen. Berätta lite mer om hur ni jobbar med att kunna skapa en mer hållbar framtid genom finansmarknaden.
Ja, precis. Det här är ett område där det händer väldigt mycket i många olika spår, på många olika frågor. Och vi vet att delvis har branschen en utmaning att hänga med för att det kommer mycket lagstiftning här. Det vi gör, det är ju just att jobba mycket med den lagstiftning som kommer, vara med i globala sammanhang där man sätter standarder, vara med i dialog på EU-nivå. Vi har mycket dialog med branschen, det efterfrågas mycket. Och sen så jobbar vi också med att integrera det här i vår tillsyn. En av våra tillsynsprioriteringar detta år, vi har 5 stycken, och en av dem är att titta närmare på risken för grönmålning. Det vill säga att man framstår sig själv eller sina produkter som mer gröna än vad de faktiskt är. Och där har vi exempelvis just nu en pågående fördjupad analys för att titta på de fonder som anger sig vara mest hållbara och hållbarhet som mål, att det faktiskt stämmer med det de säger.
Ja, för det här är ju lite grann en utmaning. Jag menar, nu är ju alla hållbara och alla tickar alla boxar och det är fantastiskt. Livet är en dans på rosor, speciellt som investerare. Men det har ju blivit väldigt komplext att ta till sig den informationen, inte minst med hållbarhetsredovisningar för de aktienördar där ute. Så här, hur tar man till sig det här? Du kan prata om stranded assets eller vissa olika branscher som det institutionella kapitalet lägger benen på ryggen och det gör att de här ser jättebilliga ut och då är det många som investerar där i och sen billigt förblir billigt. Det är ju inte ert problem naturligtvis, men har du någon medskick till lyssnarna för hur de ska tänka kring hållbarhet?
Som du säger, det händer ju väldigt mycket på det här området och det är kommande lagstiftning och det är ny lagstiftning och det är lagstiftning som ska implementeras och så vidare. Men tanken med den lagstiftning som delvis redan har kommit och som är på gång är ju att det ska inte vara så komplicerat för en sparare att förstå vad man investerar i. Det ska finnas en tydlig taxonomi, det ska finnas tydliga hållbarhetsredovisningsregler och sen så tydliga, vad ska vi kalla dem för, disclosure-regler, alltså regler kring hur exempelvis ett fondbolag och andra finansiella aktörer, hur de ska presentera sina produkter. Och om vi tar då fonder till exempel, så finns det vissa klassificeringar, en siffra som man anger hur hållbar fonden är och sen ett fondfaktablad som jag tror ska vara max 2 sidor. Så att det är inte så svårt, men det är klart man måste någonstans förstå vad den där siffran betyder och man måste hitta det där fondfaktabladet och läsa det. Men tanken är att det på sikt ska vara lätt för sparare som vill investera hållbart att göra det. Det är liksom ett av huvudmålen verkligen med all den reglering som kommer. Därför att det är mycket så vi kan styra finansmarknaden mot att bli mer hållbar.
Ja, för förut sa man att nej, men vattenkraft, det är ju såklart att det är hållbart. Och sen vart vattenkraft inte hållbart. Och nu ser vi ju i år så sätter det saker och ting på sin spets. För det som har gått väldigt bra på börsen i år, ja, inte minst Swedish Match då, med ett bud utomlands ifrån. Det är jobbigt om vi tappar svenska bolag för att dollarn är jättestark så att man går in och shoppar svenska bolag billigt. Men det är snus, tobak, vi har oljebolag, vi har försvarsindustri där fondbolag går ut och säger nej, men försvarsindustrin kanske inte är så ohållbar som vi har sagt tidigare. Antingen så när man investerar i försvarskoncerner, då kanske det är liksom för att göda krig, tycker den som är pessimist i ena ringhörnen, och andra kanske tycker nej, men det är ju för att bevara freden. Det är ett riktigt ful år i år inom citationstecken, utan att ta ställning till det hela. Spelbolagen, vi har också fått bud där. Den som inte bryr sig om hållbarhet har ju haft en fantastisk avkastning i år. Och det är ju lite jobbigt i och med att det är väldigt många som tycker att hållbarhetsfrågorna är väldigt viktiga. Har du någon spaning där? Vad tycker du om det?
Det vi i och för sig ser, det är ju faktiskt att det är fler och fler som väljer att spara hållbart. Inte bara för att man vill göra världen en tjänst, utan för att man också tror mer på lång sikt att hållbara bolag och hållbara produkter kommer att ge mer avkastning. Så att förhoppningsvis är det en utveckling som kommer att öka framöver. Sen är det lite som du säger att det finns ju vissa frågetecken då kring vissa produkter och hur ska de klassas och inte klassas, så är det hållbart eller inte. Vi har försvarsindustrin som ett sånt exempel. Och någonstans så handlar det mycket, som jag nämnde mycket kring den här lagstiftningen som kommer, och mycket av den syftar ju till att klargöra det här. Både för bolagen som efterfrågar information och som i många fall vill ju göra rätt. Men också för de som vill spara. Och då kan det ju vara att man vill spara för att man just vill göra världen bättre, men också för att man har nog kommit fram till att det här kan ju vara det som ger avkastning på lång sikt.
Så det vi har sett i branschen de senaste åren ändå, att efterfrågan på hållbara investeringar faktiskt har ökat. Där kan man hoppas på att med det här arbetet kommer det bli ännu enklare framåt att kunna göra initierade, kloka, hållbara beslut som sparare.
Precis.
Mm, bra. Susanna, på tal om väl fungerande marknader. Förra måndagen så fick vi en flash crash. Väldigt, väldigt ovanligt. Mig veteligen har vi nog aldrig riktigt fått det i Sverige, i alla fall inte i modern tid. I USA fick vi det 6 maj 2010. Börsen föll nästan 8% från 9,56 till 10,01. Och här tänkte man, vad är det som händer? Men det var inga pushnotiser från traditionell media som berättade om att någonting hade hänt. Så man tänkte kanske tekniskt problem på Nasdaq. Det tog en stund, sen sa de det inte är tekniskt problem. Det är inte en cyberattack, på tal om finansiell stabilitet. Skönt! Och sen visade det sig att det var mänskligt handhavande fel. Kanske fat finger från Citigroup. Vad tänkte ni på Finansinspektionen när ni såg det här spelas ut under de här 5 dramatiska minuterna och därefter?
Nej, men precis som alla andra så undrade vi ju vad är det som har hänt som gör att börsen kraschar så pass mycket på så pass kort tid som det faktiskt gjorde. Sen ganska snabbt så insåg ju marknaden och vi att det var ju faktiskt ingenting som motiverade det här prisfallet, och då steg ju också priserna sen. Men det vi gör i en sån här situation, det är ju att vi tar kontakt med Nasdaq som vi bedriver tillsyn över för att få information så snabbt och tydligt som möjligt. Och de kunde ju ganska snabbt då slå fast att det inte var någon cyberattack eller något tekniskt fel som hade hänt. Och från det man vet idag i nuläget så är det ju som du säger då, att det ser ut att ha varit ett manuellt misstag helt enkelt. Det vi tittar på, det blir ju framöver då i vår tillsyn av Nasdaq för att se, är det någonting som Nasdaq eller någon annan hade kunnat göra här för att se, för att förhindra det eller för att minska effekten av det hela. Den analysen är inte klar. Nasdaq tittar på den frågan och vi tittar på den frågan och för en dialog med Nasdaq, och det kommer ta några veckor till.
För det finns ju många skyddsmekanismer för att det här inte ska ske. Och det får man ju ändå komma ihåg att det är ju sällan det sker. Inte i modern tid i Sverige, kanske enskilda aktier, men inte på börsen på det här sättet. Flash crash i USA 2010, 1987 löpte datorerna amok. Men det är ju inte jättevanligt. Men medialt så lyfter man väl frågan kring huruvida det här sänker förtroendet för den finansiella marknaden. Å ena sidan där tycker jag ändå att man återigen kommer ihåg att det här är väldigt ovanligt. Men om du får en sån fråga, får det här en påverkan på förtroendet för den finansiella marknaden? Vad svarar du då?
Men jag tror att den här typen av händelser är ju inte förtroendehöjande. Det tror jag att Nasdaq själva har slagit fast och vi kan slå fast och andra personer. Sen blir ju frågan, var det här ett sånt specialfall som var helt omöjligt att förhindra? Och det var ingenting mer man hade kunnat göra? Eller var det någonting mer som hade kunnat implementeras i förväg för att stoppa den här typen av händelser? Men det är väl klart, helt klart bäst om sånt här inte händer. Så är det ju. Men sen om man ska så att säga, att slå fast att någonting har varit allvarligt fel, det är ju alldeles för tidigt att göra, utan det är en analys som man får titta på.
Det finns ju många bolag som är verksamma inom cybersäkerhet som är utländska. Många av de stora bolagen är ju utländska. Förra året, mig vetligen, var första gången som Microsoft faktiskt pratade om hur stor den här affären är hos dem. Det var $10 miljarder, men det på rullande 12, och nu är det 15 miljarder i år. Och då var det analysfirma Gartner som gick ut och sa, herregud, vi tror att de är störst i sektorn. Det jag blir lite nyfiken på här, det är ju, finns det några orosmoln kopplade till finansiell stabilitet och säkerhet när många bolag inom säkerhet är utländska?
Nej, men det är en faktiskt en viktig fråga som du lyfter, och jag kommer inte uttala mig om Microsoft eller speciella företag, men det har ju kommit en ny, återigen då kring lagstiftning, pratar mycket lagstiftning, men ny lagstiftning kring säkerhetsskydd kom för 1-2 år sedan, och den lagen gör det egentligen, vad ska man säga, aningen mer svårare för de finansmarknadsaktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Alltså de bedriver någon form av verksamhet som är viktigt för Sveriges säkerhet. Där behöver man ju generellt tänka till då när man använder sig av företag som underleverantör eller för att hantera sin säkerhet eller vad det kan vara som är placerade utomlands.
Mm. Ja, to be continued. Det är en intressant fråga. Det finns en annan intressant fråga också, och det är frågan kring provisionsförbud. Det här är ju någonting som ni har pratat om i säkert ett årtionde, och samtidigt så har ju sparmarknaden utvecklats enormt mycket. Nu ska vi ju komma ihåg nu när jag ställer den här frågan att jag är otroligt jävig, så ta allt jag säger med nävesalt. Men vi tillsammans med många sektorkollegor har ju faktiskt pressat priserna rätt rejält. Vi hade en intäkt per fondkrona på 0,32% i fjol. Och jag tänker lite grann kring den här frågan med provisionsförbud, att det riskerar att fördyra för kostnadsmedvetna kunder som har sitt sparande i billiga, kanske inte sällan indexfonder, om man skulle lägga en pålag, alltså en skalavgift istället. Borde ni inte omvärdera eran syn på den här frågan med tanke på de senaste årens utveckling? Vad säger du där?
Nej, men det här är ju en ständigt aktuell fråga, och precis som du säger så propagerade FI för några år sedan, runt 2015-2016, mycket för ett provisionsförbud. Därefter så infördes det ju nya regler som innehöll en del regler kring provisioner, men inte ett direkt förbud. Vi gjorde ju en analys i slutet av förra året, också ett regeringsuppdrag, så vi publicerade 2 rapporter där vi egentligen tittade på effekterna på marknaden av de regler som har kommit. Och det har till vissa delar blivit bättre. Men vi ser fortfarande att det finns stora intressekonflikter kring provisioner. Det ser vi i vår tillsyn, i våra ingripanden och i de analyser vi gör. Så att vi tycker fortfarande att det vore värdefullt om regeringen kunde utreda frågan om ett provisionsförbud. Vi tycker fortfarande att problemen och de inneboende intressekonflikterna är så pass stora. Sen finns det, som du säger, det finns för- och nackdelar, och man kan behöva vrida och vända på frågan, och därför tycker vi nog att en utredning vore bra.
En annan fråga som är intressant, tiden går fort när man har roligt. Det här börjar, vi börjar närma oss slutet på den här podden, men ni följer ju bankernas bruttomarginaler för bolån löpande och publicerar dem en gång i kvartalet, nu senast i tisdags. Den visade på sjunkande marginaler från höga nivåer. Jag tror att den toppade på 1,73% och nu har den gått ner då. Hur tycker du man ska tänka här? För förra gången det begav sig, från 2002 ner till 2008, då sjönk marginalerna. Samtidigt som reporäntan var 4,75. Rörlig ränta på bolånen var 5,95. Så att reporäntan steg, bolåneräntorna steg, men bankernas marginaler sjönk rakt ner i källan till 0,2%. Och nu ser vi att de är på höga nivåer. Hur ska man tänka sig och förhålla sig till den här rapporten som ni släpper en gång i kvartalet? Vad ska jag dra för nytta av det som hushåll med bolån som gärna vill kanske få en lägre bolånekostnad?
Ja, det vi ser i det här kvartalets rapport jämfört då med Q4 2021 är ju faktiskt att marginalen har sjunkit från 1,45 till 1,35. Men vi ser ju fortfarande att 1,35, det är ett visst förhandlingsutrymme där. Så vi rekommenderar ju fortfarande alla bolånetagare att titta runt och se vilken bank kan ge mig lägst bolåneränta.
Susanna, sist men inte minst, det här makrotillsynen tror jag att man, gemene man kanske inte riktigt vet vad det innebär. En gång i tiden så var det lite osäkert på om det var Riksbanken eller om det var Finansinspektionen. Nu är det väldigt tydligt, Finansinspektionen. Vad innebär det här för någonting?
Nej, men precis, för många eller gemene man så kan det nog vara vårt makrotillsynsuppdrag som FI kanske är mest förknippade eller kända för. Och det var ett uppdrag som vi fick precis innan jag kom till FI, så jag tror att det var 2015 skulle jag gissa som det trädde i kraft. Det är ju ett uppdrag som vi till vardags kallar makrotillsyn, och det handlar ju om att vi ska motverka liksom en osund utveckling på kreditmarknaden. Och det finns vissa verktyg som vi jobbar med där, och det som kanske då är mest känt, det är ju att vi har inrättat ett bolånetak och att vi har i två omgångar infört amorteringskrav.
Jo, för ni valde ju faktiskt att lätta på de här amorteringskraven i samband med covid då, när liksom det var som absolut mest osäkert och man inte alls visste vart ekonomin skulle ta vägen. Nu befinner vi oss återigen i ett ganska osäkert läge med en skyhög inflation och bolåneräntor som börjar ticka uppåt. Kan det bli aktuellt att ni lättar på amorteringskraven igen?
Nej, det är ingenting som vi planerar för just nu i nuläget. Det var en väldigt speciell situation våren 2020 där vi såg att vi behövde på något sätt tillföra likviditet både till hushållen i form av ett undantag med amorteringskrav, men också till banksystemen. Vi tog bort det så kallade kontracykliska kapitalbuffertkravet på bankerna, men det var en speciell situation där och då. Så just nu så förs det inga sådana diskussioner.
Susanna, tusen tack för att du har varit med i podden. Det har varit oerhört intressant. Nu ska vi släppa dig vidare så du får göra mer nytta och utöva tillsyn. Tusen tack för att du gästade podden.
Tack för att jag fick vara med.
Tack så mycket.
Tack.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.